Jesper Jansson, född i Växjö 1971, har bland annat spelat i Öster, AIK, Djurgården och Helsingborg. Sportchef i flera olika klubbar därefter och i Hammarby sedan sommaren 2017. Fyller 48 år imorgon utifrån när detta spelas in. Grattis, hur känns det att snart vara 50?
Ja, jag är glad att överleva 48, alltså. Jag har inte tänkt på det än.
I och med att du nu varit i alla tre stora Stockholmsklubbar så blev du ett ganska kontroversiellt och lite överraskande namn när du presenterades för Hammarby. Hur har det fungerat med allt, tycker du?
Ja, ganska bra faktiskt. Jag var lite orolig för just den biten, men jag tycker att både jag själv och Hammarby som klubb var tydliga med att sportchef är ett yrke, fotboll är ett yrke och man är där och då och jobbar 100% för den klubben man är i. Och ja, jag tycker det var ett bra respons och en förståelse för det.
Vad var det du var orolig för?
Nej, men det är ju min historik då, och nu är det ju ja, 20, nästan 25 år sedan. Och det kunde väckt upp starka känslor, men jag tycker att ja, jag hoppas att folk tycker att jag har hanterat det med respekt för de känslorna som finns i fotbollen.
Och med historik menar du att du har varit i AIK och Djurgården då?
Ja, framförallt när jag gick från AIK till Djurgården och den situationen. Men och som inte var så lätt då, där och då. Och där har jag hängt i. Men nu är jag här och älskar att vara i Hammarby liksom.
Och det har fungerat utan problem?
Ja, det har varit lite små incidenter då, men jag tycker väl det har varit mest respektfullt för att man utövar sitt yrke som vilket som helst.
Vad är det för små incidenter?
Nej, men det är väl någon kommentar och lite så här, om man springer på fel folk vid fel tillfälle.
Har du gjort det?
Ja, lite grann.
Men, vad händer då?
Nej, men det är väl just det, då får man kanske dra sig undan lite.
Mm. Berätta om det när du fick dra dig undan.
Nej, men jag försöker undvika att hamna på de ställena. Och sen så var det lite speciellt kanske framförallt det här derbyt borta på Friends Arena i år, men det var så hypat och sånt också. Men det tycker jag också liksom att det känns som det är en tid man lagt bakom sig och jag tycker vi klubbar i Stockholmsfotbollen, vi som jobbar i klubbarna och spelare och ledare och allting har, jag tror folk märker att vi är professionella och har bra relationer med varandra och det tror jag spelar av sig på det här känslostormarna.
Men det här du säger att det har varit lite incidenter och så, är det någonting som har lett till polisanmälningar eller?
Nej, inte nu. Nej, det är det inte, utan inte nu.
Vilken betydelse har erfarenhet för sportchefsyrket?
Ja, nästan allt skulle jag vilja säga. I vissa bitar tyckte jag väl att jag var, jag brukar säga, precis när jag blev sportchef så den fördelen man hade då, det var att man kände spelare i alla de andra klubbarna som var ens marknad och då kunde man få bättre tips i förhållande till rekryteringar och sånt för man kunde prata med spelare. Nu är mina kontakter andra mer tränare, sportchefer, agenter. Men jag tycker ofta att man får bäst och svar av spelarna som ja, exempelvis har spelat med någon spelare och sånt. Den tappar man ju äldre man blir, men så är det ju mycket att man utvecklar sig sitt ledarskap. Det är en komplext och rätt så annorlunda yrke. Men ledarskapet framförallt så utvecklar man ju med tiden. Och sen så också att man fattar att man kan inte ändra på allting på första veckan. Utan det tar tid liksom.
Om du skulle ge tips till en person som gör sitt första år, första säsong som sportchef. Vad skulle du råda honom då?
Det är nog just det. Tror inte att du kan revolutionera allting i en klubb direkt. Utan jag har hört så många, kanske inte bara som sportchefer, men även styrelser som kom in och folk som tror att ja, men det här är väl inte så svårt. Och så kollar man, så sitter de och kollar 5 matcher, så tror man att man kan branschen liksom. Det är en komplex värld och du har bokslut i stort sett varje vecka. Så du måste ha en väldigt fingertomskänsla och känna av hela tiden vad som händer då.
Vad har du för ansvarsområden som sportchef i Hammarby?
Ja, men jag är chef över sportsliga organisationen, så det är ju allting. Många tror ju att en sportchef köper och säljer spelare, men jag är personalansvarig och lägger upp strategin och ekonomiskt ansvarig för sportsliga delen. Sen så är det ju, ytterst så är det ju Kinlund, och allra ytterst är det alltid en styrelse. Det är också kanske något att poängtera för lyssnare och supportrar, att det är inte så att en sportchef har sina budgetramar och måste förankra allting uppåt hela tiden liksom.
Hur hanterar du stress och press? Finns det en sån?
Ja, det finns det. Absolut. Jag pratar rätt långsamt och segt, så folk tror nog att jag är ganska lugn.
Skenet bedrar
en del faktiskt. Men jag bollar rätt så mycket både med vänner och kollegor. Både inom klubb, men även med andra i liknande roller. För att det är, som jag sa innan, ett komplext yrke som inte så många förstår. Då blir det lätt att man söker sig till de som har varit i samma situationer. Nej, men sen mår man ju, vad ska jag säga, det är ju en livsstil. Du jobbar ju, du har ju det här 24 timmar om dygnet liksom.
Går det att kombinera med ett familjeliv?
Ja, det går det, absolut. Men man måste vara insatt i det. Det är ju väldigt fritt, så jag kan ju styra, men du kopplar ju aldrig av, du stänger ju aldrig av telefonen. Semester och sånt, jag har väl kommit på det där att ska jag ta ledigt, och gör jag det gärna i samband med ett uppdrag liksom. Till exempel nu innan jul, så de dagarna jag har haft ledigt, då tog jag med mig min son, för då skulle vi besöka Juventus. Då tog vi kombination med lite skidor liksom.
Då undrar man ju, vad du gjorde på ditt besök hos Juventus?
Nej, men det är min tekniska direktör Ola Larsson hade en kontakt där, så vi var där och besökte, ja, studiebesök kan man säga, eller sen lite så här, prata samarbete på olika nivåer, och ja, väldigt intressant.
Vad är det för samarbete?
Nej, vi har tagit en hel del när jag och Ola kom in då, så tittar vi mycket på vinnarmentaliteten som finns då i en klubb som Juventus, och tog med oss. Vi startade egentligen den dagen där jag startade och Ola då officiellt, så visade vi en film på hur, ja, lite vad man sände för signaler i Juventus kontra vad man sände för signaler i Hammarby. Och det var ju mycket.
Vad var skillnaden?
Winning is the most important.
I Juventus, men inte i Hammarby.
I Hammarby var det mycket publiken och dricka bira och glädje och kärlek. Och vår ambition är att kombinera det där. Man ska kunna dricka bira och vara glad och visa kärlek och vinna. Det tycker vi har kommit en rätt bra bit på vägen med det.
Vad tog du med dig från det senaste mötet här då i Juventus, förutom skidåkningen med din son?
Nej, men det är faktiskt det man, när man är ute och besöker klubbar och sånt, så är det är mer en bekräftelse på att man är på rätt väg. Och att man med lite mindre resurser givetvis, så är det mer tankesättet som är riktigt. Bland annat så Juventus första italienska klubben som har startat ett B-lag som spelar i då Serie C. Och vi har precis gått in i ett rätt så tätt samarbete med IK Frej. Och det är just det här med spelarutveckling och ett business case i dagens fotboll liksom. Så då blir det mer åt ja, vi är på rätt spår där. Bland annat så. Och att då Juventus också är en klubb på den nivån som är väldigt tydliga med vilken strategi man har liksom. Och det tycker jag att det har jag tryckt på mycket sen vi kom in här, att du måste liksom ha en tydlig strategi vad du vill med verksamheten.
Jag fick en fråga, en läsarfråga faktiskt som tangerar det. Jag tänkte jag kan slänga in den. Det var en person som vill veta hur en modern sportchef ser på klubbkultur i form av spelare och ta in spelare utifrån kontra egna led. Extra aktuellt nu när Kennedy har slutat i Bayern och egentligen ingen tar över på samma sätt. En modern spelare idag går mer efter pengar, känns det som. Det är mycket prat om spännande projekt istället för klubbkultur, anser den här läsaren då, som har ställt en fråga. Och här talar du om liksom att ta efter Juventus och deras vinnarmentalitet och deras sätt. Och så hur går det ihop med att även bevara någon form av klubbkultur, tycker du?
Ja, det är komplext. Kennedy är ju väldigt unikt och vi tog hänsyn till det och drev ju rätt. Det var många som både tyckte och trodde att Kennedy skulle sluta inför förra året. Mm. Det var ju en viktig parameter när jag då faktiskt tryckte på och beslutade att Kennedy får ett år till liksom. Just den biten. För vi har haft en väldig omsättning på spelarna och på kort tid. Och den är inte lätt, är den inte. Men det är lite så här att, ja, romantiskt sett så vill man ha alla spelarna ska vara uppfödda på Söder och gärna börjat i Hammarbys PS6-lag och gått hela vägen. Men sen så har du också kravbilden att du ska vinna fotbollsmatcher. Men jag tror att det som är viktigt är liksom att spelare och folk i klubben, att det finns en balans däremellan liksom. Mm. Att det är en väldig omsättning på spelare och även ledare, tränare och sånt. Men här i Hammarby så känner jag att vi har många i organisationen som har varit här, ja, de är väl födda in i klubben nästan. Samtidigt som att jag då och några till, vi kommer utifrån, så den mixen blir nog rätt bra. Och sen har vi en ambition att vi är väldigt tydliga i vår strategi. Om vi väljer mellan två spelare så har vi kategoriserat upp att då är det liksom en oerhörd fördel om man är från Bayernland, som vi kallar det. Men till syvende och sist så går det på kvalitet och vinna fotbollsmatcher då.
Vad tjänar du?
Ja, vad tjänar jag? Jag jobbar lite på konsultbasis nu faktiskt i det här. Så, nej, men jag har väl ett... jag är nöjd, men vad ska jag säga, i fotbollsbranschen så finns det... Det är mer lukrativt att jobba fristående på fotbollsmarknaden än att vara i en klubb. Det är stora pengar. Och det är de som ligger utanför klubbarna som tjänar de stora pengarna. Och spelarna.
Så du är inte anställd enligt ett...
Ja, jag är anställd. Jag valde själv liksom att jobba på kontrakt. När jag skrev på... För jag kände att låt oss ta 3 år. För då känner man om man kan göra påverkan. Mm. Och jag är van från spelartiden att... Fan, jag tycker det är ett schysst sätt att jobba liksom. Man jobbar på kontrakt. Och sen så efter de då kontraktstiden, när den börjar sluta, antingen så är man nöjda med varandra och trivs ihop eller så går man vidare. Okay. Jag har haft bägge formerna av anställningar tidigare. I HF till exempel så var jag först på kontrakt och sen så var jag på fast anställning. Och jag tycker det ställer till att mer faktiskt. Sen är det lite osäkert och sånt, men jag menar på liksom att antingen man är nöjda med varandra och jobbar ut för det, annars blir det klöddigt.
Har du bonus för resultat, placeringar, försäljningar? Har du några sådana liksom
grejer? Inte på försäljningar. Tyvärr skulle jag vilja sälja, för jag har sålt en del spelare genom åren. Det hade varit gött för plånboken faktiskt. Men nej, Jag har bonusar på och då lägger de på prestationer för laget i förhållande till Europaspel och sådant.
Så jag vet att som ni går ut i Europa helt
enkelt. Där vi vet att det är intäkter till klubben. Och då hänger det in, eller i slutändan hänger det ju upp ihop med om jag har gjort ett bra jobb eller inte.
Vad är mellan tummen och pekfingret? Vad får du för bonus om ni
går till Europa? Jag har faktiskt ingen koll på det.
Nej, det
har jag faktiskt inte. Nu var vi faktiskt...
Du måste ju... ändå ha rätt bra månadslön om du inte behöver ha koll på bonusen.
Ja, men det har jag. Absolut. Alltså. Men det är också en rätt speciell... För att gå in på det i fotbollen. Om man jämför med näringslivet. Det är inte så att chefen tjänar mest, utan det är de på golvet, spelarna. Det är en omvänd lönehierarki i fotbollen kontra näringslivet, tror jag.
Billborn tjänar mer än det, Stefan?
Det vet jag faktiskt, ska jag vara helt ärlig, så Billborn anställs precis som jag av styrelsen då. Mm. Så jag har faktiskt inte koll på vad Billborn tjänar. Men att jag hade jag kollat igenom min budgetpost eller budget, så hade jag haft koll på det. Jag har inte gjort det faktiskt.
Hur ser samarbetet mellan scoutteamet, sportchefen och tränaren ut vid värvningar till exempel? Vem är ytterst ansvarig för en värvning?
Ja, ytterst ansvarig är ju jag. Mm. Men det har jag alltid sagt liksom, att man är ju, om man inte har med sig tränaren på tåget, så hugger du själv i ryggen. Givetvis så är det en tät dialog med tränaren. För det är han som, den tränare som kan göra, en tränare kan göra en spelare riktigt bra, men han kan göra en bra spelare riktigt dålig. Liksom. Så det är alltid det blir det avgörande. Men sen är jag ansvarig för och då blir det, jag kan säga nej i förhållande till den strategin vi jobbar efter liksom. En tränare vill alltid ha fler och bättre spelare. Mm. Och det är därför jag tror det är jätteviktigt att förhålla sig till en strategi i klubben som man satt upp då tillsammans. Vi jobbade väldigt mycket med det i höstas då, där vi har med oss vi hade workshops där vi bestämde vilken linje och vilken väg Hammarby skulle gå. Och den faller vi ofta tillbaka till i dem. Och det kan vara en del tuffa diskussioner mellan mig och Hjelmberg och tränarteamet i förhållande till det.
Beskriv den lite kort då, den linjen och strategin som du refererar till.
Nej, men vi har satt upp en där vi kategorisera spelarna i truppen i fyra olika kategorier. Sen är det en liten sån här yrkeshemlighet då. Det är inget vi vill, men där vill vi
men kategorierna kan du nämna?
Det kan vi göra. Vi kallar det faktiskt spetsspelare, bärande, high potential och young potential. Sen behöver vi inte gå in på mer på det, va? Men där kategoriserar vi, och då vet vi ungefärligt antal vi vill ha i varje kategori och i förhållande till positioner. Och så hänger det ihop med ekonomin också. Och då har vi enats om den strategin, och ibland så får vi påminna oss själva, fastän det här, vi är sugen på den här spelaren. Ja, men passar han in i strategin vi har satt egentligen? Då kanske någon annan spelare kommer i kläm, och i slutändan så blir det, i slutändan får du räkna ner det på kronor och ören liksom, och budget och allting.
Men det här är ett pussel då, där ni ska ha x antal inom varje kategori då?
Ja, precis.
Du nämnde de fyra ni hade där. Hur många ska ni ha på varje ungefär?
Nej, men vi vill väl se någonstans. Du kan ju höja den där ribban på spetsspelare ju bättre ekonomi du har. Va?
Hur många spetsspelare har Hammarby nu till exempel?
Ja, det är ju en... vi kan väl tycka att vi har en 4-5.
Ja.
Jag läste i förhållande till svensk fotboll.
Ja. För jag läste att IFK Göteborg gick ut med något liknande här. De hade som målsättning att ha 3 då inför kommande säsong. Mm. Men du känner att ni ligger på 4 eller 5?
Ja, det kan jag nog tycka i förhållande till konkurrenter och till lite vad vi anser då. Det hänger ju ihop med att också vad vi lägger för ekonomi då.
Vilka är de 4-5?
Nej, men det vill jag inte gå in på faktiskt. Och det kan också svänga mellan kategorierna. Om vi tar en som är väldigt tydlig just i det där. Det är kanske junior då, som kom från BP och kom in väldigt billigt och presterar väldigt bra. Så nu har vi då skrivit nytt kontrakt med honom, men första året så var han ju inte kategoriserad i den spetsspelare rent ekonomiskt i den ekonomiska uppställningen. Men han var ju det verkligen på planen. Nu är han uppe i nivå där han ska prestera.
Eller? Är han på högsta nivå nu då?
Ja.
Så han är en av de 4-5 då?
Ja, det tycker vi. Så det hänger lite ihop. Men det är något att förhålla sig till. Och sen så kan spelare gå från olika kategorier. Liksom. En ung potential kan ju liksom ta steget. Och då blir det också en signal till att fan, nu är han upp på den nivån. Då kanske han ska ha lön därefter också. Mm.
Men det är mer potential ni tittar på då? Ni tittar liksom inte på att ni ska ha x antal vänsterfötter och si och så många över 1,90 och så? Eller hur tänker
ni? Nej, men det då var också en viktig bit här nu och varför kanske vi genomförde tränarbytet förra året. Det var ju liksom att vi var tvungna att sätta hur vill Hammarby spela? Vilken spelstil? Hur vill vi framstå? Och då blir det lättare att sätta upp strategin efter det. Liksom. Det är det som är utgångspunkten. Då. Och då kommer du in på sådana bitar att ja, vilken typ av ytterbackar ska vi ha? Vilken typ av centrala mittfältare? Och sådant. Och sen har inte vi gått in på att mittbackarna måste vara 1,90 och väga 90 kilo, inte på den nivån, men vi vet ju med Stefan och teamet där, så vet vi, jag och Jernberg i stort sett lite vilka typer av spelare vi söker så sett.
Men vad var det ni inte kom överens om med dansken då? Mini Mourinho där, som man kallades för, som ni,
nej, Mikkelsen, som det var väl år. Lite så vad vi kände när vi gemensamt tog fram strategin och spelidé och det tänket. Det gjorde vi som sagt gemensamt workshop med allt från ett par från styrelsen till Kinlund till mig och ner till tränarteamet och ja, någon från akademin och sånt också. Och så till slut så kände vi att Jakob, han köpte inte riktigt den strategin och den vägen fram som vi i klubben hade bestämt då, tillsammans. Mm. Den vägen vi stakat ut. Så det var ju egentligen grejen till varför vi skildes åt då. Mm. Det var ju att vi kände att han var inte med riktigt på de tankarna.
Och nu då är liksom den här röda tråden ni följer då med, så är det liksom inga gupp på vägen med Billborn, utan det flyter på.
Det har flytit på jättebra. Men sen är det ju dagligen, det är inte så att vi sitter och är eniga i allting, men vi får liksom alltid, man får påminna sig hela tiden att gå tillbaka, detta sa vi liksom. Mm. Ja, så får vi framåt då. Men det har ju fallit på plats ruskigt snabbt, eller gjorde under förra året med de stora förändringar vi gjorde liksom.
Ni har ju värvat Darijan Bojanic och Dennis Widgren här nu då, två ytterst utpräglade passningsspelare, men absolut inga duellspelare och inte särskilt speediga heller. Varför väljer ni bort fart och kraft för de här spelartyperna?
Ja, vi har ju glömt. Vi tog in Tim Söderström också, han har bra fart. Och så har vi Odilon som är... Och han fyller 18 gjorde i förrgår, men han är en kraftfull spelare trots
det. Men det här är väl lite mer profilvärvningar ändå i Bojanic och Widgren.
Ja, jag. Det får vi ju alltid se i ja, slutändan.
Men hur som helst så är det är ju mer spelande spelare än speed- och kraftspelare. Liksom. Det kan vi vara överens.
Ja, så är det ju. Men det ingår ju lite i den spelidén vi har. Vi har väldigt mycket boll.
Mm.
Och just där så vi bygger vårt spel på att ha boll och passningsfört och mycket rörelse. Och under fjolåret så dominerar vi många matcher mycket. Sen kan jag hålla med om att och det kan komma fler pusselbitar. Ibland behöver man någonting som bryter det mönstret lite. Vi hade Padibba under våren som kanske inte i förhållande till hur vi spelar var en perfect match. Men han bröt mönstret och det är en väldigt bra poäng. Men den tänker vi på liksom. Men absolut.
Hur bedömer du karaktär? Att en spelare liksom inte är en dagslända när du bestämmer dig för att värva någon?
Jag har alltid sagt att personality är absolut viktigaste. Men också det svåraste att känna av. Och det finns redskap för det där som jag vet bland annat Wenger använde i Arsenal. Och nu när vi sålde Neto Borges så vet jag att de jobbar med någon scanning eller någonting i Genk också. Det är mer en resursfråga. Där blir det lite att känna av i samtal och också ta referenser och jobba. Men det är absolut det viktigaste. Det är personality. Och inte minst i en klubb som Hammarby eller i Stockholmsklubbarna generellt med alla säger med det trycket som finns. Jag är väl lite av en annan åsikt. Det finns ett tryck men det finns också en hype.
Mm.
Och den är kanske minst lika svår att hantera för spelarna. För ibland så är det så att man blir kung på söder lite väl snabbt faktiskt. Och där ska man hantera också.
Mm.
Så,
men hur bedömer du att Bojanic och Widgren till exempel då, att de pallar trycket och hypen då? Hur kom du fram till det? Om det är det viktigaste som du säger?
Ja, men det får vi se. Det återstår att se. Faktiskt, det är ju två olika. Jag tror de har varit med ett tag ändå. De är rätt unga killar, men de har varit med ett tag. Och i Dennis fall här så tror jag också att han... Vi har ju diskuterat länge här och det är en flytt. Stor flytt att flytta från Östersund till stora Stockholm och allting. Men sen så... bedömningen rent fotbollsmässigt på planen så i de här två killarna så ser jag det är trots allt det viktigaste. Det är att våga och göra de sakerna man kan på planen. Men jag vet inte, men jag flyttade upp från Småland och till stora Stockholm och det är både ett annat liv och ett annat sus och brus liksom. Så
jag hörde en grej där runt karaktär. Jag kan ju testa om det stämmer på det då. Att man tittar på liksom hur spelare agerar vid underläge i matcher. Det finns olika spelare. Vissa hänger med huvudet, andra liksom växer av att hamna i underläge. Springer hämta bollen snabbare och typ den typen av grejer. Är det liksom sådana små knep som ni använder er av och tittar på den detaljen?
Ja, det är det. Man,
är det viktigt?
Det är oerhört viktigt, men jag tror liksom, jag brukar säga i slutändan är alltid du kan känna mycket i slutförhandlingen när du sitter ner med spelare och kollar dem i ögonen och allting. Det som är lite problemet i fotbollen det är ju att du vill ta mycket referenser, men sen samtidigt så vill du hålla, nu är det nästan omöjligt nu för tiden liksom, men du vill hålla lite eller väldigt tajt liksom, det kommer ut hela tiden så det är inte så lätt. Du kan ju inte göra som vilket annat yrke som helst där du ska byta en chefsposition till exempel, där du gör personlighetstester, tar in på intervjuer och räcker liksom, för den tiden har du inte. Och den är väldigt ovanlig att jobba på det sättet. Så det går mycket på fingertoppskänsla och känna av och titta på att det är en viktig bit. Sen är det ju lite så här att det viktigaste i den biten också, det är ju det här med gruppdynamiken. Du kan inte ha, jag brukar säga, du kan inte ha 11 Zlatan Ibrahimovic i ett lag, om vi går på den personligheten. Du kan inte ha 11 Rasmus Helm heller liksom, även om bägge är fantastiska fotbollsspelare. Vi måste ju ha mixen.
Mm. Hur bedömer du om en ung spelare kan ta nästa steg då?
Det är på samma premiss. Det sitter på personlighet.
Mm.
Och hur man jobbar med dem. Och det är väl den mest komplexa frågan man har i fotbollen. Hur får man de yngre spelarna att ta nästa steg? Jag tror alla klubbar sitter med den. Som jag sa nu, när jag är i Juventus så sitter de med den frågan. Vi sitter med den i Hammarby. Mindre klubbar också sitter med samma fråga. Liksom. Jag vet att jag sa till en sportchefskollega för rätt så många år sedan, för han ringde och frågade, för vi hade en generation där i HF som sa, fan, har du fått tränarna med på att släppa fram så mycket yngre? Alltså tänkte jag ett bra tag liksom, så tänkte jag, vad fan har jag gjort liksom? Säg att du inte har några pengar. Och liksom, och det är lite synd att det ska vara så. Ofta är det så. Det är lättare att släppa fram yngre när du inte har resurserna till det. Då är du tvungen att göra det. Och då är det många som tar chansen. Vi måste hitta redskap där vi liksom ser en väg fram för yngre spelare utan att behöva skylla på ekonomin. Utan att du har en tydlig strategi och en plan för det då. Därför har vi ju nu startat det här projektet tillsammans med Frej till exempel. Och ju bättre du blir på A-laget, ju svårare är det faktiskt att få fram yngre spelare från egna led. Sen ska det vara tufft också. Och yngre spelare säger ofta liksom, jag får inte chansen. De ska inte få chansen, de ska ta chansen liksom. Komplex fråga, men den är ruskigt intressant.
Om man tittar på spelarbudgeten, hur ser den ut i Hammarby inför 2019?
Nej, men vi ligger väl där med ett gäng lag strax bakom Malmö och AIK, tror jag, om jag har rätt informerad.
Om du tar det då, Malmö har ju mest, sen kommer AIK, vilka kommer sen då?
Ja, sen så tror jag vi ligger där tillsammans med Djurgården, AIK, Häcken.
Ja, AIK är två.
Eller, vad sa jag, AIK är nog... Tror jag. Jag ska inte uttala mig om det. Men jag har en känsla av att vi ligger tillsammans med Djurgården, Norrköping, Häcken och någon klubb till. Liksom.
Mm. Är ni trea då? Djurgården fyra och
nej,
Norrköping
det tror,
femma och Häcken sexa?
Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Det vi brukar säga att vi har Hammarby har en bra budget generellt. Liksom. Vi vet vilka intäkter vi har och vilken budget vi ska förhålla oss till. Både ett och två och tre år framåt i och med att vi har den trogna och stora publiken och att klubben funkar så. Men sen det vi inte haft som de här klubbarna som Häcken, Norrköping, Djurgården, om vi säger det, de har ju haft en kassa. Vi har inte haft det. Det där vi har inte kunnat agera innan, för vi har inte haft likviditeten och kassan. Men vi har en stabil budget.
Är den högre än 2018?
Det hoppas jag. Nu faktiskt.
Du har inte satt den här, eller?
Nej, vi har grundbudgeten. Har vi. Men nu har vi då fått till ett par bra spelartransfers då. Vilket gör att vi vill bygga en kassa och sen vill vi då kanske på sikt öka den budgeten.
Ju mer du säljer för, desto mer kan du köpa för.
Ja, här är det ju. Det är väl återigen jämfört med vad jag har varit liksom, så har det inte varit så att här känner inte jag att jag behöver sälja spelare för att täcka hål. Det har ju varit tillfället tidigare. Här kan man mer strategiskt investerade i sporten.
Mm.
Och inte minst med så här, tänker vi, organisationen ingår där också. Liksom, vi vill bli bättre på det. Det är inte så att vi vill, och nu bygger vi det här Årsta nya träningsanläggningen och vi investerar mycket i klubben då. Och sen så vill vi utöka organisationen och specialister in på varje område. Så inte bara lägga alla pengarna in på spelartruppen. Det tror jag är viktigt.
AIK sålde 23-årige mittfältaren Kristoffer Olsson och redovisade då ett netto på mellan 20 och 40 miljoner till klubben. Medan affären då ska vara värd mellan 4 och 5 miljoner euro uppskattningsvis. Vilket betyg sätter du på den affären?
Den har inte jag fått med mig.
Den kommer då.
Jaha, den har inte jag fått med mig. Vad sa du?
Ja, de redovisade på sin hemsida då AIK ett netto, transfernetto på mellan 20 och 40 miljoner. De har ju spann då som de redovisade. Så de fick in mellan 20 och 40 miljoner. Uppskattningsvis är ju hela affären, alltså var Krasnodar betalar då värt mellan 4-5 miljoner euro.
Mm.
När du hör det, vilket betyg sätter du? Är det en bra övergång eller en dålig övergång? Eller vad? Hur bedömer du det?
Nej, men det tycker jag var... Där tar de ju en ung, relativt etablerad spelare. De betalar för svensk fotboll en rejäl övergångssumma. Och våga satsa på den. Så det är väl definitivt en bra affär. Han har bidragit på planen och han har utvecklats. Sen så har väl då Midtjylland i det här fallet en rätt stor del. Men det visste de ju om från början. Så absolut en jättebra jobbat.
4 plus på 5-gradig skala.
Ja, det måste jag säga. Mm.
En bild som finns av dig är ju att du spenderar väldigt mycket pengar. Att du mer eller mindre sänkte Helsingborg ekonomiskt. Vad säger du om den bilden?
Ja, jag tänker att ens kommentera den faktiskt.
För att?
Ja, vad ska jag säga?
Om den är felaktig så har du chansen att rätta till.
Ja, det är liksom som att slåss med värdekvarnarna. Jag vet vad jag jobbade med för budget i Helsingborg, och jag höll mig inom de ramarna, och jag vet också att vi gjorde en hel del bra spelat handsvers och jag var bidragen tillsammans med övriga att vi tog 5 guld under den tiden också och betalade tillbaka ett stort kapitaltillskott till kommunen. Och jag vet också om vad vi låg i kostnader, spelarbudget och sånt också.
Finns det en besvikelse hos det där att du inte har fått rätt uppskattning för vad du gjorde där, och att det där är en av bilderna som har blivit kvar liksom?
Ja, vad ska jag säga, det tycker jag är lite trist, men det är ju så att när man varit i en klubb som både spelare och ledare och lagt både energi och kärlek och livet, alltså, sen tror jag har ju många vänner i och runt klubben liksom, så sen så jag vill inte kommentera det där sådär mer, men så blir det ofta liksom, det är valda sanningar och ibland så är det bättre att hålla tyst.
Varför mörkar svensk fotboll övergångssummor och löner? Jag menar, det uppmuntrar ju att folk kan i värsta fall stoppa pengar i egen ficka, och det gör att medlemmar och fans inte får en relevant insyn.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, jag hade nog välkomnat att man var mer öppen med att, men det, jag vet egentligen inte varför egentligen. Det är många som också tycker det är lite så här liksom, ja, men den spelaren tjänar bara se så många tusen i månaden, men så fick han en sign-on på så mycket liksom. Så det är ju hur du redovisar liksom, det är liksom vad de, det är likadant när man redovisar transfersummor. En del säger att ja, vi fick så här mycket och så, men det kan falla ut i bonusar och vidareförsäljning och så drar man upp det jätte, så precis som du sa med AIK här, liksom, vad blir nettot kvar liksom. Så jag vet inte varför man inte redovisar på det sättet.
Vad var nettot för Hammarby på Neto Borges i ett spann då?
Ja, men det är ju samma sak där liksom, att vi går ju inte ut med det heller.
Nej. Men du vill, du tycker att man borde göra det?
Ja, men något för och att vad ska jag säga, för att slippa de här diskussionerna och spekulationerna och allting som ofta när man ser ibland uppgifter om ekonomi och löne och transfersummor i media, så vet jag ibland inte var de ens kom ifrån liksom, utan
Men kan du tänka dig att driva den här frågan inom svensk elitfotboll då, att ni ska bli mer transparenta med det?
Ja, varför inte? Jag vet inte vad. Ja, jag kan egentligen inte se jag ser egentligen inte vad det är för nackdelar. Jag ser inte riktigt heller fördelarna liksom.
Ja, fördelarna är väl alltså ju transparentare, det är ju mindre risk är ju att pengar hamnar där de inte ska hamna. Mycket pengar till agenter och allt det här.
Ja, du menar så. Ja. Det hade jag ju välkomnat definitivt. Sen är det ju så att vi är en liten fisk i en stor sjö. Va? Det här är ju... Det är rätt komplext. Jag har satt med en utredningsgrupp här för det här med agentarvoden och allting i svensk fotboll och agentavtal och allting. Och då vill du vara väldigt... Men sen har du den yttervärlden också. Hur det funkar där ute. Och vi vill ju också ta steg i svensk fotboll. Men det är en oerhörd påverkan. Och det är en marknad där ute som styr. Det är inte bara klubbarna som styr.
Har du en förhandlingstaktik vid spelaraffärer?
Ja, det har jag.
Hur ser den ut?
Hur den ser ut? Jag försöker vara så rak som möjligt. Alltså, och inte bullshitta liksom för mycket.
Det är inte så. Men du bullshitta lite grann?
Nej, men det är väl ett litet, nej, men vad ska jag säga så här, att jag har ju varit med om att få bud på, jag tycker inte det är seriöst som en klubb som kommer med ett bud på en spelare där man vet om att nästa bud blir liksom 100% högre liksom. Då tappar du förtroende för den liksom, utan kan man köra lite raka puckar och sen så den här spelaren är värd så här mycket och sen så har man lite ett förhandlingsspel på lite marginal att gå på liksom. Men det blir helt fel om man ser förhandlingar som går upp med från ett första bud och sen upp 100% liksom. Då har man bara varit, jag tror ju någonstans att man kan, en bra förhandling för mig det är om man skakar hand och sen går man ut och känner sig nöjd allihopa liksom.
Vilken affär är du mest stolt över?
Nej, men nu, jag tycker ett väldigt bra exempel senast här Neto Borges. Liksom.
Varför är du stolt över?
Nej, men den är... Vi var väldigt tydliga med vad vi sökte för spelare. Vi sökte en ytterback. Vi var väldigt noggranna med att identifiera i förhållande till vår spelstil. Var ska vi hitta den spelaren? Pinpointa Brasilien där. Vi tog in han på ett bra sätt, integrerade han i klubben. Och hade en plan tillsammans med hans agent. Och sen så i förhandlingen här så var det klubbförhandling, vilket är jävligt ovanligt nu för tiden.
Du släppte agenterna?
Ja, precis. Och sen så gjorde och klubbarna överens, och sen så kom spelarens agent in och de kom överens. Det är väl lite så här skolboksexempel, men sen så har det varit rätt så stolt över en del affärer när jag var i HF också. Garant var ju, det var rätt så många där på kort tid som gjorde att vi.
Men Neto Borges då, det är nästan så att det var ett skolboksexempel, säger du. Är det därför ni tittar på nya spelare från Brasilien? Det var i tidningen här nu om att ni hade någon ytterligare på gång där. Ja. Är det för att, liksom att det blev så himla bra med den här då?
Jag vet att Björn Westerman hade ett väldigt bra uttalande jag läste igår. Liksom att det känns som att media, vad var han sa? Det var väldigt bra tycker jag.
Att det var
nog i Aftonbladet till och med, va?
Ja, det var väl något om att det var media hjälpte agenterna mycket nu.
Ja, nu tror jag inte just den här uppgiften kommer därifrån, men det, ja, jag tyckte det var väldigt klokt sagt av Björn, och jag håller med liksom att det dras upp. Och skulle vi kommentera,
men ni
sitter där nere inne, jag och Hjelmberg, och vi har hur många namn som helst på listan, och så när jag ringer en journalist så vet ni vem det är. Ja, det är klart vi vet liksom.
Men ni tittar inte på någon ny brasse då alltså?
Ja, men vi har ju där pinpointade vi ett spår för Hammarby för ett år sedan liksom. Att vi tyckte det var en intressant marknad. Och också utifrån Hammarbys historik och spelsätt och allting, så vi kommer ju fortsätta det spåret, ja.
Det var inte så mycket kväll på den artikeln just då?
Ja, i artikeln, jag har faktiskt inte läst den heller, men det finns ju fler namn.
Och sen så, fler brassar alltså?
Ja, vi har många på den listan.
Många brassar på.
Va?
Vilka positioner då?
Vi får se vad som händer här nu. Vi sitter ju rätt bra på
anfallare som ska flåsa Juljic i nacken, eller?
Ja, men det är en position vi tittar på nu. Det kan,
vad har du där klart
då? Massa namn. Vi har gått bet på en del namn redan.
Vad är det för några ni har gått bet på vad gäller som ska flåsa Juljic i nacken här då, som du själv sa? Ni hade varit på några, men det hade inte hade gått hela vägen.
Ja, vi hade en spelare som vi värderade nu som i dagarna skrev på för en argentinsk klubb.
Vad heter han då?
Nej, det behöver vi inte.
Ja, han skrev på för en argentinsk klubb, vill han ingen fara?
Ja, nej, det behöver vi inte komma till.
Du, hur mycket styr agenten? Har du blivit affär eller inte?
För mycket.
Ja, för det? Och hur då?
Nej, men de gör ju det genom... Många är bra, det vill jag påpeka innan jag säger detta. Men jag tycker ju att det ska gå klubb med. Att klubbarna måste ta kontroll på det här. Och börja prata med varandra direkt istället för att prata via agenter.
Mm.
Och då tror jag att det hade blivit bättre för klubbarna, ja. Och det hade blivit bättre för spelarna också.
Jag förstår att det är väldigt svårt när det kommer in utländska klubbar kanske som inte har samma syn på det och så, men går det inte att liksom säga att okej, nu gör vi så här inom svensk fotboll att vi talar bara klubb till klubb utan agenter? Inte det, det måste ju vara genomförbart, eller?
Ja, men det tror jag i svensk fotboll att vi gör i stor utsträckning.
Så problemet faktiskt är i synnerhet när det handlar om utländska?
Ja, men det är ju säkert det här också, men just det. Många gör ett jävla bra jobb också, men det som jag tycker är värst är när agenterna kör påtryckningar på klubbarna.
Hur menar du då?
Nej, men att vilja blanda sig i klubbarnas förhandlingar och trycka ner priserna för säljande klubb. Och
vilka agenter är det som håller på med det i Sverige då?
Nej, men jag tror många, det är ju, det finns 1000 agenter bara i lilla Sverige. Jag tror att det är lite så här att de mest etablerade har väl lärt sig att om man Det är ju en relation. Du såg ju av genen du sitter på om du börjar om man pressar svenska klubbar, de som jobbar i den svenska marknaden. Vi måste ju, och vilket jag tycker nu de sista åren, svenska klubbar har blivit bättre på att få betalt för sina spelare att flytta ut, vilket gör att vi kan investera i nya spelare. Och det tror jag de etablerade agenterna har förstått också.
Men fotbollsförbundet har ju fått påtryckning av polisen att man ska bara prata med agenter som finns med på den här nya agentförteckningen då. Mm. Och finns de inte med där på förbundets agentförteckning, då får man säga nej tack och välkommen tillbaka när du har liksom certifierat det här. Jobbar Hammarby ju enbart med agenter som står på förbundets certifieringslista?
Ja, nu är det en ny regel, det måste vi förhålla oss till, men det finns lite frågor där som är kvar att lösa.
Vadå?
Vem ska, är det upp till klubban att checka det här?
Enligt förbundet är det upp till klubban.
Ja, det är det. Och vad händer då att när det är 2 timmar kvar på transferfönstret och det kommer en utländsk klubb via en agent? Vad gör vi då? Mm,
du skickar den frågan till förbundet?
Ja, och förbundet har stängt och gått hem fredag 3:00.
Och men du kommer åt listan?
Ja, listan, men den här transfern kanske kan avgöra en hel klubbs framtid liksom. Och denna spelarens framtid också. Så det är en del, det är en del frågor kvar att lösa liksom. Och just på den som jag var inne på innan, att Sverige är inte det ledande fotbollslandet, det är landet i fotbollsvärlden. Så det är mycket för att hålla sig till, och då kan det ju vara så att både spelare och pengarna kommer inte in i svensk fotboll, utan då går man till andra länder.
Inför säsongen 2019, vad behöver Hammarby framförallt värva enligt dig?
Vi är tidigt ute, vi har mycket på plats. Vi tittar nu på egentligen på kvalitet egentligen som kan inte, vi har Stefans, vi har ett flexibelt spelsätt, men vi har också spelare som kan spela olika positioner. Så ja, vi sitter rätt trygga igen, men jag tittar väl egentligen på lite kvalitetsspelare som kan höja truppen.
Vi ska gå från 4 till 5 i den här översta, ja, spetskategorin som du talar om.
Säga. Mm.
Så det är en riktigt stor, en drömvärmning för Jesper Jansson som är på väg in kanske?
Ja, men det vi tittar liksom lite på ren kvalitet egentligen. Inte så beroende på riktigt position och sånt.
Spännande. Det var det smala perspektivet. Om man går över till det breda då, vad framförallt behöver Hammarby förbättra som förening tycker du, för att hela föreningen ska ta nästa steg?
Självförtroende.
Vad menar du då?
Tro på, det är så mycket som är bra i Hammarby. Vi ligger så långt framme, det är mycket bra folk, det är liksom ett varumärke, det är, jag tror det är att tro på sig själva liksom. Det märker jag att man har varit lite stukade liksom. Lite där typiskt Bayern. Varför liksom? För vi har mycket på plats då. Men inte riktigt det här med självförtroendet att våga tro på det. Och därmed då vinna mentaliteten liksom.
Vilka uttryck tar det sig då att ni inte har det självförtroendet tycker du? Som förening?
Ja, men det kommer lite just i det uttrycket typiskt Bayern liksom. Mm. Ja, om det händer något litet fel. Ja, men det händer lite överallt liksom. Då är det typ, då tappar man. Istället för att se på det som är riktigt bra liksom. Ja, vi har en arena som är världsklass liksom. Vi har ett upptagnings, vad ska jag säga, supporterstöd som är otroligt. Vi har ett varumärke, vi gör mycket gott i samhället, vi har liksom, nu har vi Årsta på plats, Vi spelar en bra fotboll. Vi har ekonomin på plats. Det är oerhört mycket som är bra. Vi har stabilitet i klubben. Som jag kommer in lite utifrån liksom och ser så mycket som är bra. Men när man har levt i en klubb länge så tror man att det är nog mycket bättre på gröna på andra sidan. Mm. Men jag tror det är en viktig bit att i och runt Hammarby att tro på sig själva och vad vi gör.
Hänger det här något ihop med att ni försämrade sportsligt sista delen av 2018? Är det något du har gjort någon analys där att ni liksom med väldigt länge men inte hela vägen 2018 i toppracet där?
Ja, vi tyckte, jag har tagit det som exempel liksom. Jag tycker att vi kom väldigt, vi har satt upp tre ledord egentligen, satt vi upp förra året liksom. Det var vinnarmentalitet, utvecklingsfokus och tydliga roller. Och jag tycker egentligen att vi kom längst med vinnarmentaliteten. Vi liksom innan, jag tror året innan 2017 då, så vann vi inte två matcher på rad. Vi började vinna matcher på rad och så. Va? Och sen så, vi kände också att vi var aldrig riktigt nöjda. Trots att vi var i toppen hela tiden. Och sen i slutändan så har vi en 3-3 borta mot Östersund. Det är kanske den viktigaste matchen. Det visar att vi inte är ända fram där ännu. Jag tycker vi har kommit en oerhört bra bit på vägen. Ja, men sen kommer det är lite också, det är inte bara här i laget och i klubben, utan jag märker ju att låt säga det här fokuset, vad är det, 19 omgången eller 20 omgången när vi mötte AIK. Då målas det upp via media och allt runt omkring va, att det här är ju avgörande guldmatchen. Och den hypen hänger Hammarby på. Men AIK hanterar ju uppenbarligen den bättre liksom. Och vi försöker ju, fan det är en tredjedel kvar av säsongen liksom. Och det är många då som, vi förlorar den matchen. Vi gör en väldigt bra match, vi kunde lika väl vunnit liksom. Men där tror jag många tappar hoppet direkt och det är ändå 10 omgångar kvar.
Även i
laget och ledarstaden? Ja, men det är ju så stor påverkan i en sån här klubb som Hammarby liksom, att när du då får, då skulle du kunna hantera det internt i klubben både som spelare och ledare och sånt liksom, när luften går ur en hel stadsdel nästan skulle jag vilja säga liksom. Och,
men du känner att den påverkar
det? Ja, absolut. Alltså, det kan jag nog göra. Och den frågan du ställer också här, det, egentligen så är det ju att vi slutar inte säsongen så dåligt. Vi har en period där i september där vi inte tar så mycket poäng. Men i laget och runt laget, där vi känner ju att vi spelar bra fotboll, men vi får inte med oss de poängen liksom. Och vissa matcher där så kanske vi skulle liksom varit mer cyniska och liksom fan, ja, vi skulle tryckt in en boll mot Sirius borta, Älvsborg hemma liksom. Det är ju där vi tappar flytet, men vi spelar bra fotboll va.
Men att ni skulle varit mer cyniska där, är det din analys eller är det Bilbons analys eller är det er gemensamma analys?
Ja, det är nog vår gemensamma tror jag faktiskt. Men sen ska jag säga att efter, vi var rätt möra efter säsongen faktiskt. Mm-hmm. Jag, Bilbon och alla runt och i laget, för det var mycket som har hänt på kort tid. Ett år vi sa att vad är det nu? 6-7 januari va? Vid den här tiden i fjol så kanske jag var rätt klar på att Billman var huvudtränare. Men han var inte klar på det själv. Så det har gått rätt fort.
Mm.
Och det har varit intensivt.
Och ni ligger ju klart längre fram nu.
Mm.
Ur det perspektivet.
Ja.
Men varför var det inte Hammarbys akademi som fick fram en Alexander Isak och sålde för 100 miljoner?
Ja, vi är på gång där. Absolut.
Hur då?
Nej, vi juniorlaget vann SM-guld, U21 vann SM-guld, U16 vann SM-guld, U17 kom väl 4-5 eller någonting.
Men om man vänder på det lite och lyssnar runt omkring, så säger de elaka tungorna att det beror ju bara på att Hammarby spelar spelare i rätt ålderskategori, medan de BP och AIK, de lirar med yngre spelare. Det är därför Hammarby vinner.
Det stämmer inte.
Det gör det inte?
Nej. Det stämmer inte.
Så ni är bäst i U19 och U17 klass?
Ja, det är uppenbarligen. Men sen så är det återigen, så spelar inte det någon roll. Det finns, jag brukar säga att någonstans så är det, det finns ett lag i varje klubb som det är viktigt att vinna med. Det är A-laget. Allting annat är utbildning. Varenda match är utveckling och utbildning. Så.
Men du ska ta vinsterna som exempel.
Ja, ja, absolut. Det gör jag. Men det gör jag på det du säger här med Alexander Isak. Hammarby började ju sin riktiga satsning på akademin. Det är nog betydligt senare än vissa av Stockholmsklubbarna.
Men BP har ju en kvar där uppe år efter år efter år, får man ändå säga. Kanske inte varit bäst alltid, men de har alltid jävligt bra.
Ja, men det är ändå sista steget, så det är klart att det är lättare att få fram en ung kille och spela i BP än i AIK. För att BP har den filosofin och de åker upp och ner mellan Allsvenskan och Superettan och Division 1. Medan AIK eller Hammarby eller Djurgården, om vi nu går på Stockholmsklubbarna, har omgivningen och medlemmar och supportar förväntningar att man ska spela i topp.
Men om man tar då och tittar på en klubb som IFK Göteborg nu då, som säger att ja, men nu ska de minsann satsa på de unga spelarna, och så är den ekvationen egentligen omöjlig då, om de också vill vara ett topplag liksom. Alltså, ska du vara den här ledande talangutvecklaren och så, ja, då kanske du får vara en klubb som BP som pendlar lite mellan serierna och inte blir det där topplaget i Allsvenskan. För det går liksom inte riktigt att kombinera det här med att vara en väldigt framgångsrik ungdomsverksamhet, akademiverksamhet, med att vara ett topplag i Allsvenskan. För det är helt andra saker som krävs för att kunna vara ett topplag i Allsvenskan.
Det går, men det är väldigt komplext och du behöver verkligen få med dig. Jag tror det är viktigt och som jag tjatar om ofta, att ha en strategi och våga hålla sig till den. Även när du torskar 5 matcher. Va? Att våga stå upp för den och våga tro på den. Mm.
Vilket är ditt tips till alla unga Bajen-talanger? Vad bör vara nummer 1 på deras fokuslista?
Är du bra nog så finns det ingen i Bajen, varken i eller runt omkring, som inte vill att du ska slå igenom.
Vad finns det en bild av att det skulle vara så? Varför väljer du att nämna det?
Nej, men det är, liksom, det är ju den högsta önskan i vilken klubb som helst. Liksom. Du vill ju få en som kommer från egna led och går hela vägen. Det är ju ingen som motarbetar den. Liksom. Mm. Det är liksom, det är den alla klubbars önskan. Rent, det har jag sagt många gånger, rent ekonomiskt. Mm. Om vi tar fotbollsekonomiskt, så är det ingen ekonomi i, många tror att ja, man bara man får upp unga spelare så är det det som är det ekonomiskt bästa. Men i grund och botten så är det så här att du kan ta in spelare från mindre klubbar och köpa dem när de är 17-18, när de redan är seniorspelare. Det är en bättre ekonomisk kalkyl.
Mm.
Det har jag ju ett rätt exempel på i förhållande till när jag var i Helsingborg till exempel. Jag plockade Loris Adiko, Simon Tern, Baffo, Akam, Jarurunen, Emma Boateng. Alla de spelarna togs in för en summa sämre pengar och så såldes han vidare mot konta de vi plockade upp från egna led som kom upp men inte blev mer truppspelare, och då kom de upp mer för att man ville trycka upp egna spelare. Så en ekonomisk kalkyl av det där, så är det mer lönsamt att sen så har du mycket annat. Sen är det viktigt för oss som Hammarby, det är jätteviktigt med en akademi i förhållande till publik, medlemmar, allting, och fostra människor och samhällsansvar och allting där. Men rent fotbollsekonomiskt så är det är inte så många Alexander Isak som kommer där. Då är det en affär liksom.
Mm. Men det var inte riktigt svar på vad den här Bayern-talangen som är 16-17 år ska skriva upp på sin fokuslista för att bli den här som går hela vägen.
Ja, fokuslistan är ju vågat tro på just det jag säger liksom, att det är ingen annan som vill något annat. Liksom, jobbar du på dagligen så vi sitter dagarna i andra, det är att vi vill hitta den bästa utbildningen eller bästa vägen fram liksom, med att lägga mer och mer resurser på till akademin, hitta steget mellan junior och senior, och ju bättre vi gör på A-sidan så kommer vi försöka lägga resurser på att få fram bättre spelare neråt liksom.
Det du säger är egentligen att de ska stanna kvar i Bayern.
Ja, för vi försöker hitta vägar för dem här. Men sen är det kan jag också säga att ibland så kan jag rekommendera spelare att liksom, vi har ju jobbat med unga spelare i A-truppen med utlån. Och sen i vissa fall till och med så att det kan vara bra för dig att flytta ut till en annan klubb. Till och med på ren transfer så kan man komma tillbaka sen i nästa läge. För att man ser att nej, men det just nu är det stopp i den här positionen liksom. Så vi tvihåller inte på, vi försöker titta på att på spelarens utveckling också liksom.
Vilka vinner Allsvenskan 2019?
Vi har ambitionen att göra, men rent logiskt så ska Malmö vinna.
För att deras ekonomiska försprång fortfarande är så pass stort?
Ja, men så är det. Tittar du på, det finns en korrelation mellan ekonomi och sportsligt resultat så... Det finns det i alla ligorna. Så rent logiskt ska Malmö vinna.
Hammarby tvåa.
Ja, rent logiskt ska väl AIK komma tvåa då. Men
Hammarby trea då?
Ja, men där ska vi ju vara. Och sen så vet vi om att på sikt så ska vi ska kunna vinna 2019. Och sen ska vi ska komma närmare och närmare där, liksom där vi ska vara med och slåss då. Men vi behöver ut, för att ta nästa steg så behöver vi ut i Europa och konkurrera först.
Men är det för topp 3 2019, är det ett misslyckande år för Hammarby?
Vi ligger lite före planen som Hammarby satt upp i och med då fjärde placeringen. Så det logiska steget till 2000, eller i år då, 2019, det är att vi ska sikta på Europaspelet.
Vilken är din största motgång i livet?
Nu är det många det. Nej, men jag hade några tuffa år när jag bodde i Stockholm förra gången. Dels gick min mamma bort endast 48 år gammal, och sen så hade jag ett klubbskifte och allting som hände runt omkring som tog åt på mig. Ja.
Hur var det? Och var mitt i den situationen?
Ja, men kanske där och då så var man yngre 20 år, eller vad var det, 23-24 liksom, och trodde man var starkast i världen, men så märkte man några år efter att man blev påverkad.
Hur märkte du?
Nej, men kanske mer känslig för vad omgivningar och sånt ska tycka. Ja, funderar mycket på det liksom, istället för liksom tappa det lite i det här att kunna vara så rak och som man vill liksom.
Men menar du att du inte hanterar den här situationen? Det verkar som att du lägger den här situationen på dig själv. Det var ju, vad jag förstår, en oerhört tuff situation. Du berättade att din mamma dog här 48 år, och samtidigt var du utsatt för ett hatdrev från huliganer.
Ja, men jag kanske så här efter, alltså kanske jag skulle ta tag och bearbetat det där och då liksom.
Mm.
Men då var man mer att man kör på liksom. Så sett. Men sen är det var en tung period, sen har jag varit i flera efter det då. Men
Det var väl har du haft hjälp av det du gick igenom där då ganska tidigt i livet eller?
Ja, men det tror jag nog. Det vet man ju, men det är ju liksom det tror jag kanske. Man blivit skälpt och men man har blivit hjälpt också. Det är allting handlar ju om erfarenheter liksom. Sen som just om den situationen och hjälp, men det vet jag att jag hade helst varit utan den. Mm. Definitivt.
Vad har du lärt dig av det då?
Det vet jag faktiskt inte. Det är som jag säger, man hade helst varit utan den. Men det har nog lärt mig att det var någon en coach som sa till mig, som jag hade en kvinnlig coach, som sa antingen fattar folk eller fattar de inte. Jag har varit rätt bra på eller en sak att jag försöker alltid övertyga folk, men ibland så får man bara släppa liksom att försöka övertyga folk om att man har rätt. Därpå är den jobbar jag med dagligen, att jag försöker alltid övertyga. Men ibland backar jag så här, men det är ingen idé.
Finns det ett uttryck där? Vill du ha rätt eller vill du må bra? Det sammanfattar ju det där liksom.
Ja, precis. Den är väl jag där, att jag måste jobba med fortfarande liksom. Men jag har blivit lite bättre på det, just det.
Bra. Mm. Tack så mycket för ett intressant samtal, Jesper. Lycka till i Hammarby.
Ja, tack.
Och tack till alla er som har lyssnat. Vi återkommer med nya intervjuer och poddsamtal.